Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är dags för en återkommande gäst här i Vi måste prata. Och jag tror att hon då skriver upp sig som den fjärde återkommande gästen efter Ulrika Liljeberg, numera riksdagsledamot för Centern, Agneta Ljungberg, numera proffspoddare i Skriget från Vildmarken, och Per-Ola Olsson, allmänt snygg bonde på Twitter och andra ställen. Men här har vi henne, rektor Linnea igen. Välkommen! Så här var det. Rektor Linnea var med i somras inför valet, och jag rekommenderar att ni lyssnar på det avsnittet, för det var faktiskt väldigt bra. Och då sysslade hon inte med att vara rektor utan med opinionsbildning inför valet. Nu är valet klart, vi har en ny regering på plats, och då är det väl dags för någon slags utvärdering av ditt opinionsbildande, Linnea. Vad säger du?
Exakt, det var det jag tyckte också. Att nu har vi faktiskt ett avtal och nu har vi en färdriktning för skolan. Vad regeringen vill göra. Så det är väl läge att prata om det, tänker jag.
Ja, och jag har avtalet här framför mig. Jag tänkte att vi börjar från toppen. Alltså, så här, du har ju läst det här mycket mer än vad jag har, antar jag. Men det finns ju en del punkter här i valet. Men jag vill gå tillbaka till opinionsbildningen. Så här, vad hade du satt för mål med det arbetet? Och sen tar vi punkt för punkt i avtalet.
Nej, men jag tänkte väl att är det någon gång man ska lägga in en stöt, så är det väl det här valet. För att sen Björn Åstrand presenterade sin utredning 2020 så har ju ändå debatten hållits igång. Jag har gjort mitt bästa för att bidra till det. Och då tänkte jag att inför det här valet så är det väl rimligt då att gå all in. Och därför tog jag tjänstledigt i några månader.
Och för er som inte lyssnar på första avsnittet, så de här månaderna, eller så här, innan hon tog tjänstledigt, så kunde hon sitta och plöja alla kommuners skolbudgetar på ledig tid, förutom att vara rektor. Så jag tänker att det var som att rycka tussarna på upploppet på världens bästa travhäst eller något.
Ja, alltså, nu när jag var tjänstledig kunde jag ju åka runt mycket mer i landet, så att jag var ju inte hemma. Jag kanske var hemma en eller två kvällar i veckan, max i Göteborg. Sen var jag runt i hela Sverige och föreläste och träffade politiker och var med i panelsamtal och debatter och så.
Och vad var målet?
Nej, men målet var att få fler att förstå vad det är som är problemet med skolans styrning. Och det tror jag att fler förstår nu än i juni, några stycken i alla fall. Men nu gäller det att nu är det andra halvlek, tänker jag. Så nu får man ju sätta press på den här regeringen så att det blir verkstad också.
Är du nöjd eller inte nöjd med att vi bytte regering?
Nej, alltså jag var inte nöjd med förra regeringen heller. De gjorde ju inte särskilt bra jobb. Så att jag vet inte vad, men sen, alltså så här, min röda gräns går ju vid Sverigedemokraterna. Det är väldigt problematiskt. Jag hade hellre sett en regering med sossarna, Moderaterna, Liberalerna och Centern. Jag tror att det hade varit ett mer långsiktigt och hållbart styre. Om man tänker då flera liksom mandatperioder. Men det blev det inte så, och det här tidavtalet är ju ett repressionsavtal, och det är ju problematiskt i väldigt många delar. Men som sagt, jag tänker vi kan fokusera på skolan i det här avsnittet.
Ja, alltså jag tänker inte låta dig slänga ur repressionsavtal utan att gå in lite mer på det. Berätta.
Nej, men det är ju väldigt, alltså det är mycket mer fokus på repression än på förebyggande arbete om man tittar på delen kring kriminalpolitik till exempel. Sen är det ju delar i det som jag tycker är vettigt. Men jag tror att man hade behövt lagt mycket mer krut på det förebyggande arbetet.
Ja.
För om man tittar på gängkriminaliteten så det räcker ju inte att bara låsa in fler. Man måste ju också stoppa så att det inte blir fler som väljer den vägen, så att säga.
Så där håller jag helt med. Men jag utgår ifrån att vi kanske har lite olika. Jag tycker också att det är ganska mycket i tidavtalet som är... Ja, men det är hårt och fyrkantigt. Jag tror tyvärr att vi har hamnat i en situation där det kanske är hårt och fyrkantigt som behövs för att lösa de akuta problemen. Sen håller jag ju helt med dig om att vi behöver ha alltså kanske inte fler lärare, men mer vuxna i skolan och mer resurser runt omkring, framförallt där det är som stökigast.
Precis.
Ja, det där ska vi prata om längre fram. Nu ger vi oss på skolan. Och då är vi på sidan 50 i tidavtalet, jag kollar i alla fall. Reformer som ska genomföras. Mm. För de två första kapitlen är bara, oj vad vi ska vara snälla mot varandra.
Precis. Och det är Johan Persson har ju redan missat den lilla delen.
Ja, ganska grovt kan jag säga. Fast jag tror inte att det där är omedvetet. Jag tror att de försöker skapa någon slags motsatsförhållande i media. Mm. Och sen dricker de whisky på kvällarna i alla
fall. Nej, men han behöver ju det för att, eftersom att han har tidigare sagt att Sverigedemokraterna är deras största fiende.
Ja.
Och nu sitter han i knä på dem, så det är klart att han måste låtsas som att han är bekymrad.
Ja, jag delar din analys. Men vi tar den första punkten. Ge skolans styrdokument tydligare kunskapsinriktning. Det låter väl bra?
Ja, det har ju den förra regeringen redan börjat med. Så att det är ju på gång. Sen tycker jag att man behöver... Alltså det är ganska luddigt, tänker jag. Vad menar man? Jag tycker att man ska fokusera mycket mer på... Jag menar så här, barn behöver ren och skär katederundervisning.
Ja.
Alltså de behöver en lärare som styr, en lärare som förmedlar kunskap, tydliga uppföljningar med skriftliga prov och inte massa jadi-jadi som det är nu i skolan.
Mm. Jag säger inte emot. Och där är alltså, mitt perspektiv blir ju nästan alltid så ur stökiga pojkens perspektiv, för det är det jag känner till mest. Men ofta när man har hört folk som debatterar för att det inte ska vara så, att det ska vara såna här, alltså det som kallas för flumskola ibland, så när jag hör vad de säger, så säger de saker som är rent kontraproduktivt för en sån som mig.
Hur menar du?
Jag hade behövt katederundervisningen, inte det här gå ut och lär dig resonera om det här ur fyra olika perspektiv när du är 12 år gammal. Det går inte.
Nej, precis. Jag läste faktiskt en bok nu, eller håller på att läsa, som Sofie Axel som har skrivit om skolmarknaden. Och där intervjuar hon grundaren Per Jemison till Kunskapsskolan. Och då säger han liksom klart och tydligt att jag gör överskott genom att ha färre lärare som undervisar fler elever och större grupper. Och deras modell är ju då eget arbete. Och han är också väldigt tydlig med att så här, det kanske inte är det bästa för eleverna, men det ger ett överskott. Och jag tror att det är jättefarligt att ge eleverna liksom typ en dator eller iPad och så här, nu ska du hitta kunskap.
Mm,
och så ska lärare vara någon form av handledare. Jag tycker att det behöver man verkligen göra upp med, för det är, alltså man måste, det är barn vi jobbar med, de klarar ju inte det. De har ju inte något konsekvenstänkt, de gör det de tycker är roligt givetvis, för att så funkar barn. Så att det där tycker jag är jätteproblematiskt.
Ja, och jag håller med i det, men då ser jag ju inte han som liksom ursprungsproblemet, utan snarare som en symptom på problemet.
Ja, precis. Jo, det menar att det är väldigt tydligt hur man, alltså du kan, det blir billigare undervisning om eleverna jobbar själva, givetvis.
Ja.
För då kan ju en lärare ha ansvar för fler elever, än om man måste faktiskt undervisa alla.
Ser du någon risk med att man skulle, om vi ska kalla dem enkla elever, om man skulle flytta över dem och så får, för de som klarar av det här med att ta till sig kunskap själv, de kommer ju aldrig vara ett problem, varken ekonomiskt eller arbetsmiljömässigt, för sig själv eller sina skolkompisar och lärare. Vad händer om vi klumpar ihop dem?
Nej, det kommer inte hända så mycket, tänker jag. Men det är ju, alltså, då blir det verkligen ett parallellskolesystem.
Ja, Det är det jag är rädd för, samtidigt som jag vill å andra sidan att skolan ska vara ett ställe där man kan bli sin, den bästa versionen av sig själv. Men då måste man ta hänsyn till vem.
Då måste man ha en lösning för de som inte kan det och de som inte klarar helklassundervisning. Och det, precis, har vi ju inte idag. Vi har ju ingen lösning för dem.
Nej, och risken är då om man klumpar ihop dem, det är ju att ingen vill, eller de, oss, att ingen vill ha oss.
Precis. Nej, men så att det där, men jag menar, den förra regeringen gjorde ju redan förändringar kring det. Så att det där är ju på gång. Och jag tänker att det där är också en, man måste också på lärarutbildningen börja prata om ett annat, alltså Skolverket pratar ju om att man lär sig på olika sätt. Det är ju rena dumheter. Alltså alla hjärnor är ju, alltså en hjärna är en hjärna liksom. Men sen har ju barn olika förutsättningar och de behöver olika mycket stöd och hjälp. Men de lär sig på samma sätt givetvis.
Fast i olika takt.
Ja, så i olika takt och liksom, men att man behöver olika stöd för att lära sig. Men alla elever lär sig på samma sätt givetvis. Mm. Ska vi ta nästa?
Så punkt ett, ge skolan styrka med en tydlig kunskapsriktning. Det låter bra och vi får se om de gör det.
Jo, men det har redan påbörjat så jag hoppas att de fortsätter det. Så det är väl, och det känns som att det är väl alla överens, tänker jag. Förutom EdTech-lobby som tjänar oss mycket pengar på digitalisering.
Ja, och fel sorts digitalisering. Ja, pratar vi om, de vet ju inte vad digitalisering är. De pratar ju om datorisering. Och det är,
exakt, det är inte samma som digitalisering.
Nej. Och det vet ju de om, men de vet också om att de som upphandlar inte vet,
exakt,
om
det. Exakt, och det använder de givetvis. De är ju smarta.
Ja, de har ju ett informationsövertag. Precis. Och det är man ju sällan sen att utnyttja på marknaden. Vi går på punkt två. Ja. Utökad studietid. Framförallt på svenska och matematik. Och detta förutsätter att lärarnas administrativa börda har lättats och undervisningsskyldigheten getts en tydligare reglering.
Jag tycker att det här är bra om man lägger det på lågstadiet.
Okay.
Därför att dels, alltså, det stör mig jättemycket att eleverna har så lite undervisningstid i lågstadiet. I Göteborg, nu är timplanen lite olika om man har lagt ut den i olika kommuner, men det är ju samma timmar givetvis. Men vi ligger ju på 16 timmar i ettan, 18 i tvåan och 20 i trean. Och jag tycker att man hade kunnat lagt det 20 timmar rakt av för förskoleklass till trean.
Mm.
Men högstadiet, liksom mellan och höger, de har ju ganska långa dagar redan. Så att i så fall ska man utöka för dem, då får man ju ta bort någonting annat snarare än att lägga på. Då kan man ju säga ta bort elevens val och lägga svenska till exempel.
Vad är den lägst hängande frukten, tänkte jag fråga? Det är elevens val, säger du. Jag tänker syslöjd,
ja. Ja, det kan man ju diskutera. Jag skrev ett blogginlägg för några år sedan om det, och jävla vilket liv det blev. För ja, jag tyckte man skulle ta bort slöjd i årskurs 3. Men sen behöver eleverna göra praktiska saker också givetvis. Men jag tycker att man kan utöka på lågstadiet. Jag tycker det är jättekonstigt att man har 3 timmar skola per dag i förskoleklass årskurs 1. När man ska lära sig läsa. Det är jättelite tid.
Ja.
Ja, och grejen är den liksom att du kan inte täcka en heltidstjänst i lågstadiet med en klasslärare. För att timplanen är ju liksom bara 15 timmar.
Mm.
Så det, ja, där tycker jag att man kan lägga 20 timmar rakt av.
Våran äldsta går ju ettan och det resulterar ju ofta i att för att få ihop livspusslet så blir det ju fritids efteråt. Så hon är ju ändå kvar i, precis, skolan.
Jag hade jättegärna sett att alla gick till mellan 8 och 2 till exempel. Förskoleklass till 3an. Ja. Det har varit mycket lättare schemamässigt, bättre för fritidshemmet. Alltså så här, vi hade fått ut mycket bättre resultat.
Ja.
Och sen tycker jag det är bra att man vill reglera undervisningstiden. Undervisningsskyldigheten, den behöver regleras.
Utveckla den då, för det där är ju ett begrepp som jag knappt kunde uttala och än mindre vet vad det innebär.
Nej, men man tog ju bort USKEF för en massa år sedan. Då förhandlades den bort. Vilket gjorde att det vart fritt fram för huvudmän att lägga undervisningstid på lärarna. Och den har ökat med 10% sedan man tog bort USKEN. Och det gör ju att i vissa kommuner kanske, eller vissa huvudmän kan du ligga på 1000 minuter i veckan kanske. I en annan kommun kan du ligga på 1300 minuter. Och det här gör ju att som lärare, så, och det förändras hela tiden också. Så att jag tycker att man behöver reglera vad ett läraruppdrag är. Alltså hur mycket undervisar man? Hur många klasser? Hur stora klasser? Och så vidare. Men det här är ju en början, tycker jag, att man tittar på undervisningstiden.
Men då är det så, är det korrekt uppfattat att timmarna eleverna ska lägga ner, det är reglerat, men inte timmarna lärarna ska lägga
exakt
ner. Är det så?
Mm. Ja. Så att jag tänker att man kan lägga till exempel då att så här, alla lärare i Sverige undervisar 1080 minuter till exempel. Och då är det max vad man får lägga.
Mm.
Och då vet alla det, att det är så här mycket man undervisar i Sverige.
Och jag tänker, om man skulle vilja ha en skola, om jag skulle starta en friskola och så skulle jag vilja ha den som någon slags elitskikt, då skulle inte jag få undervisa eleverna fler timmar än det står i läroplanen. Än som jag har ett liksom, det går säkert att runda genom att ha något slags fritids där, obligatoriskt fritids med lärarna efteråt eller motsvarande, men rent lagligt så går det inte.
Jo, jag har gjort så. Jag har utökat timplanen i svenska till exempel. Så det kan man göra med ett rektorsbeslut. Ja, och huvudmannen kan ju utöka timplanen. Så att det här är egentligen ingenting nytt, utan att det får vi redan göra. Men det man säger nu att det utökas nationellt, så att säga. Alltså normen i Sverige kommer utökas.
Ja.
Sen kan man ju utanpå det kan jag lägga till 2 timmar till om jag skulle vilja det.
Ja, jag gillar ju det här med i och med att jag är övertygad om att alla ungar är inte likadana, så tycker jag att då kanske inte alla skolor ska vara det heller.
Nej, precis. Och där kan ju rektorer, så har det ju alltid varit. Eller länge, jag vet inte exakt när den lagen infördes. Men vi kan ju reglera timplanen.
Ja.
Men vi får inte gå under, så att säga. Men vi får utöka. Men vi kan inte säga att nu tar vi bort hälften av matteundervisningen. Det får vi inte göra. Men vi lägga till tid.
Det är ju vettigt att man inte får göra. Ja. Varför någon nu skulle vilja göra det? Kanske för att få upp bättre betyg, vilket leder oss till nästa punkt. Betygssystem med kunskapsfokus. Och intentionen här är då att motverka betygsinflation. Mm.
Jag tycker man ska kalla det betygskorruption faktiskt. För det är det. Ja. Men ja. Jo, men grejen är den att man vill behålla F, vilket är jättekonstigt. Därför att då löser man inte något problem, för F är det största problemet med betygssystemet.
Ja, vi stannar kvar lite vid det. Jag vet att vi pratade om det förra avsnittet, men jag vill inte att folk ska behöva gå tillbaka och hoppa emellan. Förklara problematiken med F-betyget.
Ja, men alltså, vi har ju ett betygssystem som är väldigt lätt att fuska med. Och vi har väldigt luddiga kunskapskrav. Det är inte tydligt liksom, vad exakt man ska kunna för varje betygssteg. Det är heller inte liksom, någon tydlig. Det är inte tillräckligt tydligt för lärarna hur de ska bedöma. Vi har också ämnen utan nationella prov, och vi har nationella prov som är också väldigt lätt att, liksom, det är ingen som kollar hur mycket man hjälper eleverna till exempel. Och i det här systemet då, att ha ett F betyder ju någonstans att du som elev är ju rökt om du har F. Och det här skapar ju en, liksom en jakt på E. Det är därför man till exempel har lovskola. Man kan läsa upp liksom 10 ämnen och gå från F till E på 2 veckor. Så att det här skapar incitament som är jättekonstiga.
Så att, och skillnaden då mellan ett F och den gamla ettan när jag gick på högstadiet?
Ettan var ju ett betyg, F är ju underkänt så att säga.
Ja, okej.
Okay. Så att problem, jag tycker att man borde ta bort F-et. Och, alltså, jag tycker att det där F är jätteproblematiskt, därför att någonstans så skapar det liksom, det slår ju ut elever väldigt, väldigt snabbt.
Mm. Ja, och det medför och väldigt mycket mer jobb i administrationen.
Så samtidigt som man kan gå på lovskola i 2 veckor och läsa upp alla sina betyg i princip, vilket också är jättekonstigt. Om man inte har klarat det på hela liksom, grundskoletiden, så kan man gå på lovskola 2 veckor och sen så helt plötsligt tar du i alla ämnen.
Men inte din argumentation för att ha tillbaks med vad heter det? Det heter särskilda jag kallar det OBS-klasserna.
Jo, alltså det behöver man ju titta på hur man hjälper dem. Men det, alltså, det finns ju elever som bara skiter i skolan som inte har några funktionsnedsättningar.
Mm.
Så att det, men jag tycker absolut att vi ska ta bort F-gränsen. Därför att det slår ju ut. Och sen har vi också en grupp elever som är teoretiskt svårbegåvade, men de har inte intellektuell funktionsnedsättning. Och de kan ju liksom inte klara skolan. För att de har inte intellektuell förmåga till det. Och de ligger ofta, de slår vi liksom ut. De får kanske F i de flesta ämnena. Och kan inte gå gymnasiet. Istället då för att hitta en väg framåt för den elevgruppen. Mm. Att de kan ha EM, sen så finns det gymnasieprogram som är anpassade för dem. Till exempel rent praktiska program utan gymnasie eller högskolebehörighet. Att man kan, jag tycker man borde skapa rent praktiska utbildningar för de som faktiskt inte har förmågan att klara teoretiska ämnen. Det finns ju jättemycket jobb som de kan utföra givetvis.
Ja, alltså... Ja, jag blir upprörd och ledsen när jag hör det här. Det var det nog sist vi pratade också. Alltså, det enda vi lär de här ungarna är ju att de inte kan någonting.
Exakt, och därför, det blir så, om du får ett betygsdokument där du kanske har 14 F, då blir du inte jättepepp på att liksom överhuvudtaget sätta gå in i skolbyggnad igen.
Nej.
Men hade du haft E som ändå är ett liksom, det är det lägsta betyget om man då hade tagit bort F. Men det öppnar ändå möjligheten att gå på ett anpassat gymnasieprogram där du kan utbilda dig till ett praktiskt yrke. Hantverk till exempel.
Mm.
Det hade varit mycket bättre för den elevgruppen, tänker jag.
Och visst är det så att det dras igång en administrativ cirkus om någon är på väg. Och om det då görs för någon som du säger inte ens är i skolan, så är ju det verkligen att lägga tid på ingenting.
Och problemet är när elever har F då ska ju lärare göra extra anpassningar, det ska vara åtgärdsprogram. Man ska göra en hel batteri med insatser som egentligen inte liksom... Jag vet inte, jag tycker det är jättekonstigt. Jag förstår inte hur man kan försvara det. Och det handlar ju inte om att man ska liksom, att elever ska fuska sig till eller sådär, utan det handlar om att hjälpa dem.
Mm. Om vi ska stilmäna F-et då, alltså vad tror du intentionen var när det här betygssystemet infördes?
Nej, men det var väl också för att, jag vet faktiskt inte exakt vad de tänkte. Men de tänkte väl att det skulle vara ett bra sätt för elever att få veta deras kunskapsnivå. Vilka är det som faktiskt inte klarar sig? Men man har ju inte tänkt sig ändå, men vad gör vi med de som inte klarar sig? Då lägger man det på läraren att göra anpassningar så att de klarar sig. Så att läraren har ju uppdrag att se till då att de får hjälp, de som har F. Men samtidigt har skolorna inte resurser att hjälpa de elever som har F.
Finns det statistik på hur många av de här som får en F-varning som man sen lyckas hjälpa upp till?
Ja, man kan ju titta i betyg, alltså så här, vi har ju terminsbetyg, så det kan man ju se. Men då får man ju sitta och gå igenom skola för skola.
Känner du någon som brukar göra sånt?
Nej, men jag tror att man skulle kunna be SCB till exempel i Skolverket. Jag är inte så jättebra på just gymnasiebetygen, de har inte jag kollat så mycket på.
Nej.
Jag är mest fokuserad på grundskolan.
Vad jag menar är att man måste liksom kolla hela tiden och utvärdera var resurser läggs och om det får någon effekt överhuvudtaget och hur mycket effekt det får kontra andra saker.
Precis.
Andra insatser man kan göra. I tidavtalets betygssystemsgrej så står det att det ska finnas en tydligare koppling mellan resultaten i de nationella proven och genomsnittlig betygsnivå. Och då sa du att man vet inte hur mycket folk från skolan hjälper eleverna på de nationella proven. Hur löser vi det?
Nej, det är svårt att lösa. Men vad jag menar är att, för det kommer sen också till central rättning kommer ju också en punkt sen. Mm. Och det kommer ju inte ta bort betygskorruptionen. Därför att bara att du rättar centralt har ju, det påverkar inte hur du sätter betyget sen.
Det ska man göra då? Ska man koppla det?
Alltså jag vet,
tajtare?
Jag tror inte att vi kommer komma till lösning i det här betygssystemet. För att det man i så fall håller på att göra är att man hela tiden lägger liksom nya plåster. Mm. Jag tror att vi behöver göra ett nytt betygssystem som inte går att fuska i. Eller, alla kommer ju på något sätt kunna, men alltså, nu är det liksom vidöppet för korruption. Vi behöver ett betygssystem som är lätt att förstå för lärare, elever och föräldrar. Som är lätt att administrera. Där det är jättetydligt vad man ska kunna. Det är jättetydligt hur man sätter betygen. Sen kan man absolut ha centralt rättade prov, men det kommer inte lösa betygskorruptionen. Tror man det så kommer man misslyckas.
Mm. Vad var det för fel på 1-5 då?
Nej, det var inte så mycket. Jag vet inte varför, hur man riktigt resonerade när man tog bort det. Jag tycker det är synd. Jag tycker att det var mycket mer tydligt och bättre och förståeligt.
Ja, då fick man ju en snittsiffra också. Det var ju, ja.
Precis. Nej, men så att jag tycker att man ska tillsätta en... Jag är ingen expert på betyg, som att jag jobbar inte på betygsstadiet där man sätter betyg. Men jag tycker man behöver se över det, för att det är också det att betyg är ju ett konkurrensmedel mellan skolor.
Mm.
Det är också ett jätteproblem att man konkurrerar med höga betygssnitt mellan skolor. Det är ett incitament att faktiskt fuska med betygen. För att en skola med ett högt betygssnitt ses som en bra skola, och bra skolor kan marknadsföra sig.
Det är absurt. Vi har alltså byggt ett system där eleverna inte längre behöver fuska, för skolorna gör det åt dem.
Exakt.
Fy fan.
Det är en ny skolkoncern nu som ska etableras i Göteborg. De har ju det de kallar för garantibetyg. Så att om man har bestämt att man ska få betyg A, då lovar liksom skolan att man ska få det.
Det är det dummaste jag har hört.
Ja, nej, så får vi se. De har ju fått tillstånd i alla fall att öppna 2024 eller 2023. Så det blir ju spännande. Nej, men det är det jag menar. Okay, det här systemet är så stört att jag menar på att vi ska inte hålla på lapp och laga det. Vi måste göra ett annat system. Vi måste liksom börja från noll när det gäller betygen. Och titta på hur skapar vi ett system som inte... Där man faktiskt inte kan fuska så här lätt. Och jag tänker också de praktiska ämnena. Där har du inga nationella prov. Det är ju vidöppet för att sätta godtyckliga betyg. Mm. Eftersom att skolor konkurrerar med betygssnitt. Och höga betygssnitt är ju ett marknadsföringsmedel.
Men om jag tar tillbaka det här. Alltså vad skiljer då det här garantigrejen, garantibetygen i Göteborg, från det du pratar om när man kör en lovskola och trycker upp alla F till en? Är inte det samma grej fast i andra änden av skalan? För jag antar att de som vill gå på en garantibetygsskola är ju inte FE, utan då är det kanske AB som är spannet.
Ja, nej, alltså hur menar du? Jag vet inte om jag förstår frågan.
Jo, men lovskolan är ju en insats för att trycka upp en nivå.
Ja, precis, från F till E.
Precis, och då antar jag att det kanske är från A, B till A som är garantibetygsgängets målgrupp.
Och det kan man också göra med lovskola.
Ja, så vad blir skillnaden då, tänker jag?
Nej, det är väl ingen större skillnad. Men det är jättekonstigt om man som skola går ut och säger att man har garantibetyg. Ja. Det kan man ju inte garantera. Man vet ju inte hur eleverna kommer att prestera. Och sen är det så här, då ska vi coacha dig och du ska liksom få det här. Och det är jättebra om man tänker att man ska ge mycket stöd. Men att få A i de flesta ämnen är jättesvårt. Alltså man blir bara titta på ett ämne som bild. Du ska kunna konsthistoria. Alltså det är jättemycket du ska kunna. Du ska inte bara kunna rita liksom. Utan även i praktiska ämnen är det väldigt svårt att få höga betyg. Om man tittar på vad man ska kunna. Så att jag tror att vi behöver se över liksom betygssystemet helt och hållet. Och där har det varit utredningar som har tittat, men det blir liksom inte verkstad av det. Så att jag hoppas att vi får se vad de hittar på under mandatperioden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mm.
Som så mycket annat när det gäller skolan, så undrar jag, hur ser det ut i Finland?
Jag är faktiskt ganska dålig på Finland. Jag vet inte vad de har för betygssystem. Men de har ju inte marknadsstyrning av sin skola. Så att de har ju inte incitament för betygskorruption som vi har.
Nej.
Problemet är ju att det är myndighetsutövning och ett konkurrensmedel samtidigt.
Ja, jag dras ju mellan verkligheten jag lever i, min ideologi och det du berättar. Alltså jag är ju jättenöjd med skolan. Vi har friskolan som vi har 7-åringen i. Men samtidigt så berättar du baksidor av det här som jag liksom inte har upplevt. Nej. Är det någon skillnad mellan så här stiftelsedrivna enskilda skolor och koncernerna när det gäller moralitet?
Ja, men alltså om man tänker typ så här, kooperativ och stiftelse, de har ju inte ett incitament för lönsamhet på samma sätt. Därför att de har ju inte krav på överskott och så vidare. Eftersom att de ska inte dela ut någon vinst i slutändan.
Nej, precis.
Och de är ju ofta startade av liksom personer som vill driva skola helt enkelt. Som inte är någon hedgefond på Caymanöarna och så vidare.
Nej, och som vi pratade om sist, återigen en referens till förra avsnittet. Jag ser inte vinsten som problemet, utan det du beskrev förut i just där om en friskola startar och elever flyttar över, så kommer det öka kommunens kostnad både för eleverna som är kvar i den gamla skolan och de som går i den nya.
Precis.
Det är ju, återigen, underrapporterat och underdebatterat, för att det är lite krångligt att sätta sig in i.
Ja, men det är förvaltningstekniska detaljer som liksom du måste men när du har förstått dem, då blir det ju rasande. Alltså,
ja.
Jag har haft så mycket föreläsningar de senaste 5 åren. Jag har inte haft en enda föreläsning där inte folk har sagt så här, vad är det för jävla skitsystem vi har? Alltså, och folk är så här, jag vill bara typ gråta eller slå någon för jag blir så arg liksom. Mm. Och det är det jag menar, att alltså, friskolor är ju inte ett problem. Problemet är att vi har en lagstiftning när det gäller liksom betygssystem, när det gäller finansiering, skolval, etableringsrätt, som slår så otroligt fel. Och då menar jag på att jag tror också att vill vi behålla friskolereformen över tid, då måste vi göra upp med de här problemen. Därför att till slut kommer befolkningen bli så fruktansvärt arg att de kommer rösta för att ta bort skiten helt och hållet. Då kommer de säga så här, nej, vi vill inte ha det här alls. Och då kommer alla åka ut med badvattnet. Mm. Så att jag tror ju att vi behöver skapa en rättvis och likvärdig finansiering. Vi behöver skapa ett skolval som är rättvist. Ett betygssystem som man inte kan korrumpera. Vi behöver skapa en etableringsrätt som inte suger ut kommuner på resurser. Mm. Och lyckas vi med det, då kommer ju friskolan att finnas kvar. Och de kommer ju få legitimitet. Då kommer man, för det är liksom, och nu blir det så här, titta vad friskolorna gör. Men skolorna är ju inget problem. Problemet är ju lagstiftningen. Mm. Och vinsten, som du säger, det är det absolut minsta problemet i skolan. Problemet är incitamentet för lönsamhet.
Ja, det går ju igen i liksom hela vinster i välfärdsdebatten. Mm. Är ju, vi pratar om fel saker.
Exakt.
För går det att få ut kvalitet till mindre peng? Ja, det är ju bra för alla.
Precis.
Men om det blir kass kvalitet till högre peng, det är inte bra för särskilt många.
Och i det här systemet får vi sämre utbildning till högre pris. Och det tycker jag är korkat.
Ja, det är svårt att argumentera för, måste jag säga.
Och det, så att, ja, det kommer ju ske saker, men jag vill att det ska ske snabbt givetvis. Jag är så här, gärna igår. Jag är dålig på att sansa mig där. Jag vill att det ska jobba. För att, det är också det, när man har satt sig in i det och förstår hela bilden. Och då är det så himla svårt att förstå hur man... Varför gör man inte någonting liksom imorgon? För det är så uppenbart att det här är ett systemfel.
Mm. Vi kommer till systemfelet och åtgärder till det på slutet. Vi fortsätter med punkterna. Förbättrad kunskapsuppföljning. Det måste ju hänga ihop lite med
ja, och det har vi pratat om, det med nationella prov. Att man kan ju rätta dem centralt, men det kommer ju inte lösa problemet med betygskorruptionen. Men vi får se om Det är ju sagt nu, tidsplanen är 2026, så jag har de sagt om jag har förstått det rätt. Att det ska vara färdigt. med de gemensamma rättningen.
Vad händer om man lägger över hela betyget på centralt rättad verksamhet då?
Fast du kan inte sätta ett betyg på ett prov en dag.
Nej, jag tänker att man har det över hela året eller hela skolgången.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag är ingen betygsexpert, det får man väl utreda. Men jag tror att det skulle bli lite märkligt. Det är så man kan heller inte testa alla delar i ett nationellt prov.
Nej, men jag tänker att skolan, om man jämför med körkort. För körkort har ju samma prov över hela landet. Och man släpper inte ut folk på vägarna om man inte klarar det. Jag vet inte om jag tror att det skulle funka på skolan också.
Ja, kanske. Du får skriva. Jag vet inte riktigt hur det skulle utformas.
Nej, inte jag heller i ärlighetens namn. Men det är ju...
Nej, men jag tror att när det gäller nationella prov, när det gäller betygssättning, där tänker jag att man behöver inte bara tänka hur ska vi förändra det vi har. Jag tror att man behöver tänka att vi ska inte ha det som vi har det nu, utan att vi behöver göra något helt nytt.
Mm.
Och då tycker jag, då behöver man ju liksom titta brett på det.
Om jag går till min egen skolgång, om jag hänger kvar vid det centrala. Alltså jag hade ju jätteproblem att plugga för prov. Men jag klarade mig alltid väldigt bra på de oförberedda diagnostiska proven, som ju talar lite egen sak kanske, men det är väl de som egentligen berättar vad man kan.
Mm.
Inte vad du lyckas hålla i minnet i 48 timmar när du pluggar. Jag tänker att högskoleprovet är ganska bra utformat. Sen tror jag inte att man ska sätta högstadieungar i högskoleprovet. Mm. Men det borde ju gå att göra någonting som är anpassat för tonåringar också.
Ja, man skulle kunna ha någon form av... Man skulle kunna, för att det är så här, betyg används ju för att gå till nästa steg i skolsystemet. Det är därför man har betyg. Ja. Man skulle kunna titta på någon form av liksom, ja, men typ examensprov, alltså den typen av...
Mm.
Så jag tänker att det där ska man behöva titta brett på. Men vi kan ju inte fortsätta som vi gör nu. För nu är det ju, nu kan vi inte ankra ett betyg. Då vet vi inte att det motsvarar en viss kunskap. Och det är ett problem. Nej. Det är också så att de som då går på koncernskolor som har mest problem med betygsinflation, de springer ju om elever från andra skolor i kön till liksom attraktiva högskoleutbildningar.
Ja. Men när de kommer in på dem så...
De kommer inte ut från dem, för att de klarar inte. Och det är jättetaskigt mot dem som då har gått och kämpat och kämpat och kämpat och verkligen pluggat. Mm. Och så springer några andra om dem, som dessutom inte kan det de ska. Och det tycker jag liksom är djupt problematiskt.
Två avsnitt efter dig. Du var med i avsnitt 64 första gången. Och så hade jag Johan Brodén i avsnitt 66 som är då högstadielärare. Som berättar att det kommer folk som börjar sjuan och inte kan läsa och skriva.
Precis. Och det är ett svek mot eleverna.
Ja, och så här, och mot alla elever som hamnar i den klassen. Hur ska man kunna undervisa en sån klass liksom i en klump? Det går ju inte.
Nej, exakt. Och det är därför det blir så problematiskt när man har regler om extra anpassningar. För att som lärare så här, står du med 30 elever, vad ska du göra? Och så har du liksom behov från A till Ö, det går inte.
Nej, och så får du 4 stycken som får F-varning som du måste administrera.
Ja. Nej, så att det blir en otroligt arbetsmiljöproblem för lärarna.
Ja. Varför inte fler lärare ut och vevar i det här? Är de rädda?
Nej, men jag tycker att det börjar bli ganska mycket debatt. Sen är det ju några som är mer tongivade givetvis. Men jag tror att mer och mer kommer det komma att man törs gå ut och prata om det.
Ja.
Jag hoppas det i alla fall.
Jag tycker det är samma sak i andra områden där det diskuteras. Det är få poliser och få doktorer och få sjuksköterskor som liksom berättar hur de har det på jobbet. Tyvärr.
Japp, tyvärr. Men jag tror att det är väl också det här att man inte vill vara illojal mot sin arbetsgivare, tror jag.
Nej, men det är, om arbetsgivaren är illojal mot dig så utgår de premisserna.
Jo, men det gäller att våga också, tänker jag. För det är inte kul att bli uppkallad på kontoret och bara, jag har sett att du har skrivit det här på Twitter eller Facebook. Alltså, så att det är...
Från en som har blivit uppkallad på kontor över 100 gånger så kan jag säga att det är bara jobbigt de 50 första, sen vänder man sig.
Ja.
Det, så kör. fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper. Bra, säger jag.
Ja, det är bra. Men vem ska fylla hålen efter speciallärarna? Liberalerna vill ha 1000 speciallärare till.
Ja.
Och de 1000, då försvinner det lärare från 1000 klasser.
Ah, du tänker att typ de rekryteras inifrån lärare.
Ja, ja. Och vi har en jättestor lärarbrist. Så var ska de komma ifrån? Det undrar jag.
Ja. Man kanske skulle kunna öka lönerna. Vad tror du?
Jag tror att man behöver reglera undervisningstiden och skapa en rimlig arbetsbelastning. Ta bort F till exempel. Ta bort kravet på extra anpassningar.
För hur var det nu? Alltså det räckte med att man sökte lärarprogrammet för att komma in. Det var de kraven.
Det är väl lite olika olika lärosätt, men det är inte så höga krav tyvärr för att komma in.
Nej.
Nej, men och jag tänker att det är jättebra också om man tittar på det här med SU-grupper, för det behövs. Vi kan inte, det inkluderingstanken är fruktansvärd.
Mm.
Att alla ska
det är att offra framförallt stökgrabbar på något jävla ideologiskt altare. Och jag är så less på det.
Och sen står det att man ska ge rektorer större flexibilitet. Men vi får starta SU-grupper. Det finns ingenting som säger att vi inte får göra det. Men det kräver ett rektorsbeslut givetvis.
Mm. Men om det dyker upp fel rektor, vilket jag verkar ha gjort i ett par skolor som jag har kontakt med, som säger att nej, men vi ska inte ha sådana. De ska ut på vanliga, i vanliga klasser. Vad gör man som lärare då?
Ja, man får göra arbetsskadanmälningar. Man får påtala att arbetsbelastningen blir för hög.
Mm.
Men det är eleverna som i slutändan drabbas.
Så jag har fler exempel på skolor där jag har antingen varit och föreläst eller jobbat, där de lärarna har gått hem. För de orkar inte se hur det här drabbar de eleverna de har lyckats hjälpa från F och genom skolan.
Nej, men det blir en enorm etisk stress, alltså så här, för att lärare ser ju behoven, de ser exakt vad barnen behöver och så bara nej, jag kan inte hjälpa dem, för att det går inte när man är lärare på 30 elever, det är helt omöjligt.
Nej.
Så att, ja, men det tycker jag är bra, men frågan är hur man löser de 1000 hål som uppstår då i befintliga klasser.
Mm.
Det blir ju en utmaning, minst sagt.
Ja. Jo, men alltså, enkla lösningen är att det måste in fler lärare.
Ja,
det är,
och
där
då måste man reglera arbetsmängden, tror jag, för att få det.
Ja. Ja, det går ju inte att rekrytera till ett jobb där... Så här, om man börjar ändra villkoren på en arbetsplats, de som försvinner ju först är ju de som har möjlighet att få jobb på andra ställen.
Precis.
Och då blir arbetsplatsen sällan bättre om de bästa försvinner.
Mm, precis. Nej, så att det där, men jag tycker att det är en bra ambition, för det behövs.
Utökad nästa punkt, utökad studietid, lovskola samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det.
Ja, det där är mitt förslag. De har snott av mig, vilket är jättebra. Jag har ju lovskola på lågstadiet hos mig, efter 4 år. Och det tycker jag är bra att man ska ha.
Är det att det blir, för det är inte bara att ungarna får 5 dagar till antar jag, utan att det blir en mindre grupp som också är bra.
Jag kör i lovskola 10 veckor per år, så jag kör 200 timmar extra undervisning i svenska.
Snyggt.
Vilket gör, jag använder lärarstudenter, så det är ju inte lärarna på skolorna som undervisar.
Nej.
Och det gör att lärarstudenter får ett jättebra extra jobb och jag får studenter jag kan rekrytera sen. Så 3 av mina lärare har ju börjat min lovskola och sen varit kvar hos mig.
Så det är, det är ditt förslag, så jag antar att du tycker om det.
Jag tycker det är jättebra.
Ja.
Det är jag som har kommit på det.
Ja, i mig kryper det ju om jag så här, nu ska du få lov men du ska gå i skola. Det hade inte funkat.
Nej, men det är därför man ska ha det på lågstadiet, för barnen älskar att vara i skolan. De vill ju inte vara hemma.
Nej.
Och det är för där, alltså, de tycker att allt är roligt, och det är därför jag menar på att sätt det i lågstadiet då, för de går kanske 3 timmar om dagen. Jag menar, de kan ju fortfarande leka de andra 21. Så ja. Att det är liksom, det är inte så att de sitter där från morgon till kväll, utan. Och de tycker det är jätteroligt. Barnen är så, de känner sig utvalda när vi är bjudna lovskola. Får jag gå lovskola, blir de jätteglada. Och när de är så små förstår de ju inte själva riktigt vilka svårigheter de har. Så det är jättebra.
Jag tror att du kanske har en liten bias där i och med att du verkar lyckas ha fått bra ordning på din skola. Det finns nog skolor där elever inte skulle bli lika glad för att bli kvarhållna på lovet.
Nej, våra elever blir som ledsna varje fredag när det är helg. Alltså de älskar skolan och kopiöst. De skulle vilja bo där om de fick.
Ja, de har så roligt för mig, men jag litar på dig. Nu kanske vi blir osams då. Fler spetsklasser.
Nej, jag tror inte vi blir så osams. Jag kan tycka att det är rimligt att man får... Alltså de elever som behöver stöd, som inte klarar sig, ska ju få det. Men det är lika viktigt att de snabbtänkta, eller man ska kalla dem för, får utmaningar. För att annars kommer de att ruttna på skolan. Så att de redan kan det. Så det är väl klokt att titta på en modell för det.
Får jag höra av en kompis unge hatar matte nu för att det är för lätt.
Ja, men ibland är det så. Då måste man ju... Ja. Men sen är det också liksom, det är inget problem med kommunal verksamhet, men det är problem om du har ett vinstincitament i detta. Därför att då kommer du locka till dig väldigt, väldigt lätta elever och ha större klasser och färre lärare och tjäna mer pengar på spetsklasserna. Så att det där bör man titta på en modell för hur man kan reglera det.
Så kan jag tänka att de eleverna också kommer och kanske från studievana hem med akademiker föräldrar, vilket gör att det blir en annan form av både stöttning hemma men också kravbild på den skolan.
Precis.
Det kanske inte det kan bli en jävla jobbig skola att vara rektor på faktiskt, om det börjar dyka upp massa doktorer i nationalekonomi och universitetsprofessorer och ifrågasätter undervisningsmetodiken.
Jag pratade med några rektorskollegor som jobbar på typiskt liksom skolor med väldigt högpresterande familjer. Mm. Och de liksom tycker att det är jättejobbigt med det kundbeteendet hos föräldrarna. Att man ifrågasätter betygen, man kan komma på möten med en advokat och så vidare. Och jag tänker så här, jag föredrar min föräldragrupp alla dagar i veckan. Som är otroligt tacksamma, liksom som verkligen vill samarbeta och göra det bästa för sina barn. Mm. Så att jag hade inte velat jobba på sån skola själv.
Nej, jag tycker om den här blandningen också. Du vet, när vi lämnar på skolan så kommer någon unge i en Tesla och någon i en bil som knappt håller ihop. Och så går de in. Och jag tycker det är fint.
Absolut. Ja, men det ska vara lite blandning tycker jag.
Ja, då vart vi inte osams då. Men läsning och läsförståelse av litterära texter ska få en större plats i skolan. Det kan man heller inte säga emot.
Nej, det är jättebra. Det har jag inget emot. Vad har vi sen?
Sen är det du. Stärk rektorns ansvar och befogenheter. Och då blir jag kluven, vet du. För jag har ju pratat med dig, men jag har ju träffat andra rektorer också.
Jaha, vad säger de? Vi ska inte ha befogenheter.
Nej, det är nog jag som inte vill ge det till dem, tänkte jag. Så.
Nej, men alltså det som skrivs här, som tillfällig omplacering och så vidare. Där står det längre tid än idag. Idag är det ungefär 2 veckor, brukar man säga, när man kan omplacera.
Ja.
Och det står skolledningen ska mandat att besluta om ordningsregler, det har vi redan. Så att det här, det som står här, det finns ju redan. Det är liksom ingenting nytt. Man får redan flytta elever. Jag kan bestämma att flytta en mobbare till en annan klass och så vidare. Men det jag hade velat se här, som jag är besviken på, det är att vi inte kan flytta elever permanent till en annan skola när föräldrarna säger nej.
Ja, håller med.
För att på skolor, särskilt utsatta områden, så finns det ju gäng på skolorna, på en del skolor. Och då behöver vi splittra på de gängen och då måste vi få flytta på eleverna. Vi behöver sprida ut dem hem på varje skola. Har vi 5-6 elever som är ett otroligt destruktivt kluster, då måste vi få splittra på dem. För att det normbrytande beteendet i grupp är för starkt för att vi ska rå på det.
Mm.
Och det tycker jag är synd att man inte har tagit med. Men annars så får vi redan göra det som står där. Så jag förstår inte varför det är med som du har gjort nu. Det är jättekonstigt.
Så repressionsavtalet var för lite repressionistiskt här?
Just i den delen tycker jag. Jag tycker att vi synnerliga skäl så tycker jag att rektorer ska få flytta på elever även om föräldrarna säger nej.
Och då det är ingen första åtgärd.
Nej. Alltså det är de mest normbrytande eleverna.
Mm.
Och det ska ju vara tydligt också liksom vad det är. Då får man ju göra någon form av liksom reglering när det får användas.
Var ligger den beslutspunkten idag då?
Det finns ingen sån beslutspunkt. Man får inte flytta, för då inskränker du det fria skolvalet.
Ja, det är ju vansinne.
För eleven har ju alltid rätt att välja, och det är det jag menar, att det måste vi kunna inskränka för de elever som ingår i gäng på skolorna till exempel.
Ja, rättigheter och skyldigheter.
Basic. Jag tycker att det är helt sjukt att vi inte kommer åt dem. Och då, alltså det är därför det blir så tuntigt. Man säger att vi måste jobba med värdegrund och bla. Man bara säger direkt, de här skadade eleverna som är de allra, allra mest våldsamma och farliga, liksom, de måste vi få splittra på. Vi kan inte ha 5, 6, 7, 8, 10 sådana på en skola. Hur ska vi någonsin kunna rå på det?
Ja, alltså vem fan kan säga emot det här?
Ja, politikerna har inte lagt med det. Jag vet inte hur många möten jag har haft och pratat om det. De bara, det är jättebra förslag, men det har inte kommit med. Så jag får fortsätta driva det.
Ja, jag kan hjälpa dig. Stärk lärarens befogenheter.
Ja, men, nej, men det är väl bra om man tar bort viss dokumentation. Så det är väl bara bra, tänker jag.
Ja, för det står så här, kravet på att skriftligt dokumentera disciplinära åtgärder, till exempel att en elev får gå ur klassrummet, tas bort. Det kan väl vara bra att skriva ner det någonstans så att man vet om det har hänt 2 eller 10 gånger när du ska förflytta den här eleven då, om det nu är en sån särskilt normbrytande människa som du pratar om. Men är det ett problem att dokumentera här idag?
Problemet är att det är ganska omfattande dokumentation. Jag tänker att det räcker med tjänsteanteckning. Ja. Att man bara skriver sitt block att så här, det här hände idag, och så vet man det. Sen, så lärare känner eleverna, så de vet ju hur ofta som händer. Liksom. Sen är det ordningsregler. Det har vi redan, så det är inget, det är också...
Men här är någon slags avtal. Inför ett dokument om skolans ordningsregler som elever och föräldrar förväntas skriva på. Förväntas är ju också ett...
Alltså luddigt ord.
Ja, väldigt luddigt.
Då ska man skriva ska.
Ja.
Men sen är det så att de elever som inte kan uppföra sig kommer inte göra det även om man har ett avtal. Så det är lite tandlöst.
Men inte det här då för att ge er makt?
Jo,
att,
det är också...
Men nu har vi informerat om konsekvenserna.
Jag tänker att det också är normerande på sikt.
Ja.
Och att eleverna vet att vad som... Digitala prov har vi redan pratat om.
Ja, men du har skolors metoder mot mobbing ska vara evidensbaserade.
Just det.
Står det här. Så ingen Nina Rung.
Nej, precis. Hon får sparken.
Någon slags... Ja, jo, tack. Nej, men någonstans... jag tror ju att den bästa antimobbing-grejen som finns är en bra vaktmästare.
Mm.
Jag skrev om det för någon vecka sedan. Det kom fram en vaktmästare till mig efter en föreläsning. Och ja, men du vet, vaktmästarögonen. Men när jag var i skolan så var det vaktisarna som lärde mig överleva. Sen blev jag vaktis och hjälpte grabbarna att överleva. Och när jag gick i pension så anställde de ingen ny vaktmästare.
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt med någon så här... Ja, men så man kan, vi har ju ibland elever som står i köket ibland för att de behöver det. De hjälper till vid disken 30 minuter per dag. Då får de liksom... Ja, men det behövs personer som andra på skolan som eleverna kan hänga med. När de behöver ett break.
Som man kan relatera till.
Jo, men också någon som man faktiskt får göra liksom praktiska, viktiga sysslor på en skola.
Ja.
Då får man ju lyckas med någonting. Så det tycker jag är jätteviktigt. Men sen vet jag inte hur man ska kunna skriva in i någon lag. Men jag tycker det är sånt som också ofta effektiviseras bort.
Ja. Du skulle kunna få in sådana personer i skolan om man slår ihop, säg, de bägge slöjdgrejerna, kanske bild och teknik till ett ämne som heter praktiskt någonting.
Mm. Precis.
Då får du någon i blåbyxor som går omkring i korridorerna. Och det är jävligt bra.
Yes.
För jag tycker också så här, när du har så här bild, slöjd, att de finns kvar före programmering. Ja, jag tycker inte om det riktigt.
Vad har vi sen? Tryggare skolmiljöer, men det har vi ju redan. Sen vill de översyn av sekretessreglerna, tycker jag är bra. Därför att nu får vi inte prata om elever om inte föräldrarna ger samtycke.
Aha, så att om en elev flyttas eller slutar så kan inte ni berätta från andra skolan vilka behov och vilka risker
som... Om inte föräldrarna är i samtycke. Det är samma sak om jag sitter och samverkar med polis och socialtjänst, då får vi inte prata om eleverna. Om inte föräldrarna är i samtycke. Och det är jättedumt.
Ja, det räcker inte.
Det är, så att vi, det är det jag menar när det gäller att vi måste få omplacera permanent. Vi måste få prata myndighetssamverkan utan att föräldrarna säger ja. Annars kan vi inte hjälpa eleverna.
Ja, och det där är ju systemfel på så många plan i vårt samhälle. Att system inte pratar med varandra. Vi har jätteavancerat system, men det fungerar nästan aldrig. Precis. Du ska inte kunna vabba och hugga huvud av folk i Syrien samtidigt.
Precis.
Någonstans borde det ringa en klocka. Anmälningsplikt.
Vad ska vi se? Hur var det?
En skyldighet ska införas för skolan att alltid anmäla brott som begås.
Mm. Och det har vi ju redan.
De har skrivit fel
i avtalet. Vi gör ju polisanmälan när det sker brott i skolan.
Ja, men är ni skyldiga att göra det?
Ja, det antar jag att det är. Alltså, brott är ju brott oavsett vart det begås.
Ja.
Men det kanske bara är ett förtydligande. Det kan ju finnas skolor som inte gör det.
Jag kan tänka att om man har problem med riktigt, som du sa, gäng, då kanske det är lite drygt att anmäla.
Ja, eller så jag tror att vi är bäst på just de delarna. För oss är det så hands-on, så påtagligt. Det är så tydligt. Det är liksom inga nyanser. Det är självklart att det är brott om det sker i misshandel. Ja. Så jag tror att vi kanske är bättre än andra skolor på just den delen.
Ja, jag hoppas. Eller så här, jag hoppas det. Eller, och jag hoppas inte det. Jag hoppas att de andra blir lika bra. Nu står det friskolor och valfrihet.
Ska vi ta den i ett block, tänker jag, som har klockan när börjar.
Ja, vi gör så. Men jag spänner fast bältet i kontorstolen här nu.
Yes. Nej, men det jag tycker är problematiskt med det här, deras förslag, det är att de vill införa ett liksom parallell skolesystem. Därför att om man inför en friskolelag, då blir det ju en lag för de som går hos enskilda huvudmän. Och så blir det en lag för de som går hos kommunala huvudmän.
Mm.
Och då har vi cementerat ett segregerat skolsystem i lagstiftningen.
Men är inte det här, alltså skollagen måste ju gälla de här också.
Jo, men man vill ju stifta en friskolelag, vill man ju stifta.
Jo, men ska den stå oberoende av skollagen eller ska den vara en påbyggnad?
Det kommer vara en påbyggnad. Men det man gör, alltså jag vet inte, sen är det också så här, det här är också plåster. Man är så här, man skriver att man vill begränsa vinster de första åren. Men det finns ju ingen som gör vinst de första åren.
Nej,
så det är liksom helt tandlöst. Sen är man väldigt inne på kontroll, men du kan inte kontrollera dig fram till en likvärdig skola. Du kan inte kontrollera bort betygsinflation. Du kan inte kontrollera bort kvalitetsbrister. Utan det man behöver göra är att ta bort incitamentet för lönsamhet.
Mm.
Det ska inte vara så att du tjänar pengar på att ha lägre andel lärare. Mindre eller ingen skolgård. Inga specialsalar. Ingen matsal. Större klasser. Du skickar bara reklam till postnummer med villor till exempel. Du ska inte tjäna pengar på att göra så. Det är det som är det hela problemet. Och det menar all de här kontroll som man vill göra, de här kontrollfunktionerna man ska inrätta, det kommer ju inte hjälpa för att du har ju kvar incitamentet för lönsamhet.
Mm.
Och sen skriver man när det gäller offentlighetsprincipen, för att som det är nu så bekostar det allmänna friskolorna, men vi har ingen insyn i dem för de har ingen offentlighetsprincip. Och då skriver man att eftersom offentlighetsprincipen lämpar sig dåligt för mindre friskolor, borde det klargöra sin insynsprincip. Och då menar jag på att dels de mindre friskolorna, de idéburna, de vill ha en offentlighetsprincip. I remissvaret så sa de ja till det. Det finns ett färdigt förslag som man bara kan införa. Men då vill man göra någon halvmesyr som inte kom, för det i offentlighetsprincipen finns det också meddelarfrihet. Så att man vill inte ge medarbetare som jobbar i friskolor rätt att prata om sitt arbete. Och det tycker jag är fruktansvärt. Mm. De ska kunna prata om sin arbetssituation utan att få repressalier.
Jag är helt enig.
Och det vill man då inte in. Man vill inte införa det. Utan man ska göra någon liten halv mesyr av det.
Ja, och det står så här, eftersom offentlighetsprincipen lämpar sig dåligt för mindre friskolor läggs in som en självklarhet utan någon förklaring.
Mm, precis. Men i remissvaret när det här förslaget lades fram, då var de positiva. De sa, självklart ska vi ha en offentlighetsprincip, sa de mindre friskolorna. Mm. Jag har inte hört en enda mindre friskola som motsätter sig det. Självklart säger de, det är klart att vi ska ha det, men ändå lägger man inte fram det. Och sen säger man att det vi tar till skolvalet då kan vi ta. Då säger de att man ska ha ett gemensamt skolval men det ska finnas kö. Och det är helt omöjligt. Du kan inte ha ett gemensamt skolval där skolplatser redan är paxade. Då är det inte gemensamt.
Nej.
Gemensamt betyder att man gemensamt ansöker om skola under samma tidsperiod. Mm. Och då kan ju inte en huvudmannatyp ha paxade platser.
Nej.
Så att man kan inte ha gemensamt skolval med kö, det går inte. Det är helt omöjligt. Det går inte. Alltså, i konstitutionen så funkar inte det.
Nej, det där... Ja,
så att jag tycker det är jättekonstigt hur man kan skriva det. För att gemensamt betyder ju gemensamt. Att alla gör det samtidigt.
Det där såg bra ut när jag läste det först. Men du dissekerade det ganska bra.
Ja, men det är självklart att gemensamt inte kan ha... Det är inte förenligt med det.
Nej, men då alltså, du tänker så här att man väljer i januari året innan man ska börja.
Och då gör alla gör det. Alla gör det. Ja. Till alla skolor oavsett huvudman. Men då kan man ju inte ha ett system där 2/3 av platserna hos friskolorna redan är paxade. Då är det ju inte gemensamt. Då kan man ju inte önska de skolorna.
Det enda jag skulle kunna tänka mig, alltså det är någon slags syskonförtur, i varje fall för oss som bor på landet, för annars blir det svårskjutsat.
Jo, men det har man ju redan idag, så att det kommer ju fortsätta vara kvar. Och sen säger de att man ska kunna återkrava skolpeng om det inte går till skolverksamhet. Och det innebär ju all vinst, den går ju inte till skolverksamhet. Så att egentligen borde man skriva att vi ska avskaffa vinsterna. För det är det innebär. För jag menar, om Engelska skolan delar ut pengar till ägarna som en hedgefond på Caymanöarna kanske, eller Luxemburg, då går inte det till våran skolverksamhet.
Nej.
Så att det man säger är att man ska avskaffa vinsterna utan att säga att man ska avskaffa vinsterna. Så att vi har ju fått en sosseregering, verkar det som.
Hemska tanke.
Men det låter ju som det när man läser förslagen, att man ska kunna... återkrava skolpeng.
Kan du se här, alltså vi har 3,5 parti i regeringen. Kan du se liksom punkt för punkt var det kommer ifrån?
Ja, men skoldelen är ganska mycket Liberalerna. De har ju fått in en del. Och sen offentlighetsprincipen i Sverigedemokraterna, de motsatte sig den efter lunch på Rish. De käkade ju lunch där. Några.
Det är tydligen bra mat där.
Precis. Nej, men och sen vill man ha liksom ägarledningsprövning, det har vi redan. Den är skärpt flera gånger, har skärptes precis av förra regeringen. Så att det är liksom ingenting nytt. Det jag saknar är ju, som jag tycker att man inte är tillräckligt modig, det handlar ju om att ersätta kommunerna för de tomma skolplatserna för utbudsansvaret. Det är ju inte med. Nej, så att jag tycker att det finns en del bra grejer i det här avtalet. Men det som jag tycker är bra, det handlar ju bara på skolenhetsnivå. Mm. Men man gör ju inga förändringar på systemnivå för att skapa likvärdighet. Jag tycker det är jättebra att man satsar på läromedel och läroböcker. Det är jättebra att man reglerar vissa saker. Det är jättebra med lovskola för de små barnen och så vidare. Men vi måste ju få ett ramverk som funkar. Och det tar man inga steg för att det ska bli.
Vi behöver starta om den här datorn, tänker du?
Vi behöver starta om det här skolsystemet från noll. Mm. Bygga ett nytt. Jag kan åta mig att göra skissa på det.
Jag misstänkte det. Jag tror att det kanske finns någon skiss redan.
Det kanske det är.
Vi börjar få lite ont om tid. Ja. Vi har en kvart, 20 minuter kvar. Längst ner på sidan 52 så kommer vi till läraryrket där de vill utveckla lärarutbildningen.
Ja, jag tycker att den borde bli mer...
Ska vi ta den som block också?
Jag tycker att den borde bli mer fokus på faktakunskaper. Mer, jag tycker att den borde bli mer lika över landet, tänker jag. Det är väldigt olika vad man läser för typ av kurser. Så att där behöver man ju också se över. Och jag tycker så här, för att eftersom att skolan är ju en samhälls liksom angelägenhet. Det är ju inte vilken verksamhet som helst. Nej. Och då tycker jag inte att man ska kunna göra så himla olika på alla ställen. Både vad gäller inom skolorna, alltså om man tänker vi har 290 kommuner. Men de gör ju också ganska mycket som de vill.
Mm.
Så att generellt så tycker jag att vi måste liksom någonstans bestämma oss för vilket skolsystem vi ska ha. Och sen att vi likriktar det lite mer. Med tydligt fokus på faktakunskaper, tydlig fokus på tidig läs- och skrivinlärning, tydlig fokus på tidigt stöd.
Behöver man utöka inslaget av undervisnings best practice, alltså hur man lär ut, att man inte bara lär sig massa saker på lärarhögskolan, utan också hur ska en lektion gå till?
Nej, inte hur lektion ska gå till, men jag tycker man behöver ju titta, det är väldigt mycket pedagogiska trender och det tycker jag är jätteproblematiskt. Det blir ju väldigt mycket experimentverkstad liksom. Någonstans så vet vi hur barn lär sig läsa och skriva. Då bör man liksom inte hålla på och experimentera med det. Och det finns en del skolor jobbar jättemycket med case och eget arbete och så. Jag är jätteskeptisk till det.
Mm.
Jag tänker att det lärarna måste leda undervisningen.
Ja.
Och det kan man ju komma åt med hur man formulerar kunskapskraven.
Mm. Vi har tagit de andra punkterna, alltså minska lärarnas administrativa börda har vi pratat om. Avlasta lärarna genom övrig personal, gärna i blåkläder. Utveckla lärarrollen, vad tänker du om den punkten? Den är också ett annat typsnitt, så den är inklistrad här.
Ja, precis. Nej, jag tror ju inte på karriärtjänster. Jag tror att vi ska ha en sammanhållen lärarkår. De ska inte konkurrera med varandra. För förstelärartjänsten har varit jättekonstiga. Det finns ju förstelärare i värdegrund, det finns förstelärare i schack, det finns förstelärare i alla möjliga konstiga saker. Ska det vara förstelärare ska vara ett ämne, kan jag tycka.
Ja.
Men det är inte liksom i något flummigt värdegrunds- eller genusgrejs.
Men är inte förstelärargrejen bara ett sätt att kringgå den kollektiva lönesättningen?
Jo, alltså du får ju extra pengar. Absolut.
Ja.
Och sen är det
borde man inte då kunna liksom ge de extra pengarna till vem som helst som är jävligt bra på det de gör?
Och det är också jätteolika hur kommunerna hanterar förstelärar-uppdraget. En del har ju ingen nedsättning i tiden, en del kanske en timme i veckan. Det ser väldigt, väldigt olika ut.
Ja, bort med den, men ge dem pengar istället.
Nej, men ska man sammanfatta det så är det ganska bra grejer vad gäller liksom i skolans innehåll, tycker jag finns en del bra grejer i det här avtalet. Men problemet är att man inte tar ansvar för system på systemnivå.
Nej.
Och då blir det fortfarande lika svårt för oss att bedriva skola. Och segregationen kommer inte minska med de här reformerna.
Nej.
Och det är problematiskt.
Ja, alltså segregation, det är ett helt eget avsnitt. Ja. Så det går i princip inte.
Precis, det tar vi när jag kommer en tredje gång.
Ja, det blir bra. Då ska vi ha live här på avsnitt 100 kanske någon gång i mars.
Exakt. Ja, nej, men
gör lärarrollen mer attraktiv på de mest krävande skolorna.
Ja, men det har man redan gjort. Man har ju ökat förstelaruppdraget. Många kommuner drar ner på undervisningstiden till exempel. Så det är där man har börjat. Men det är återigen att det gör man ju på, liksom, på vissa ställen bara. Det är ju inte reglerat nationellt hur det ska gå till.
Kanske blir det i och med det här avtalet då?
Ja, kanske. Men samtidigt så, och jag tror ju på arbetsmiljön mycket mer än lön. För att det spelar liksom inte så stor roll vad du tjänar om du liksom är helt slut varje dag.
Nej. Tro mig, det är precis så därför jag gör det jag gör nu. Alltså jag skulle kunna jobba dubbelt så mycket som jag gör, men det vill jag inte, för då blir jag en hälften så bra pappa.
Precis. Nej, men jag tror att det finns positiva saker, men det är bara på enhetsnivå. De måste våga ta tag i systemfrågorna, känner jag.
Mm. Likvärdig skola med kvalitet i hela landet låter ju bra. Statligt ansvar, tydlig reglering av kvalitet, satsning på läroböcker, ökar befogenhet för alltså allt det här låter ju bra. Får de till, men
det man också får tänka på att nu står det en massa saker i tidavtalet för skolan, men det finns ingen garanti att det avsätts medel i budgeten för det. Så det är inte säkert att någonting blir överhuvudtaget. Så att det finns inga resurser kopplade till de här sakerna man vill göra.
Nej, det är ju en du är bättre på att läsa budget än vad jag är.
Så att det blir ju intressant hur man, vad som faktiskt blir verkstad sen. Det vet vi ju inte.
Ja.
För det är som sagt, finns ingen garanti i budgeten. Och om man inte har en resurs till det så kan man inte genomföra någonting.
Nej. Nej, det där är väldigt irriterande när det gäller budgetredovisningen. Alltså man håller på i 10 dagar innan och berättar vilka satsningar man ska göra. Mm. Och släpper liksom ut godbitar till höger och vänster och läcker lite här och där och debatterar. Men man berättar aldrig vart pengarna ska komma ifrån. Alltså vad man drar ner på.
Nej,
det är nästan mer intressant. Men den här likvärdiga skolan då, alltså det är för många punkter att gå igenom en och en. Men är det ytterligare en sån, det låter bra. Hoppas att det blir som ni har skrivit.
Ja, men det låter bra. Men frågan är hur man tänker att det ska genomföras utan några resurser.
Ja.
För det finns ju ingenting i budgeten att, det står ju tydligt här att det finns ingen garanti att det finns, att det prioriteras i budgeten. Och då blir det, då kommer det inte bli någonting av det.
Nej, då är det ju bara en fin samling ord.
Och sen vill de ha tydliga regleringar och mer befogenhet för Skolinspektionen, men det kommer inte göra skolan likvärdig. Därför att fortfarande problemet med lagstiftningen består ju.
Ja, det är som du sa innan, att det handlar om kontroll. Och kontroll kan bara påpeka fel och inte åtgärda.
Exakt. Och att det är bättre att vi skapar ett system där man inte kan göra med felen, tycker jag.
Nej,
jag tycker att det hade varit käckt. Att man inte kan fuska med betygen, att man inte kan tjäna pengar på sämre kvalitet. Tar man bort de incitamenten så kommer ju det bli självreglering.
Ja.
Det tycker jag att man borde förstå om man är politiker, men kanske inte.
Eller så förstår de det.
Det är inte intellektuellt att göra med det, givetvis.
Ja. Och då är slutfrågan då, är vi rätt bemannade på, vad ska vi säga, riksdagsgrupper och utbildningsdepartement för att kunna vända på det här?
Alltså jag förväntar mig inte att politiker ska kunna på detaljnivå. Eller ja, det kanske jag gör. Men jag tänker att man kanske inte borde förvänta sig det. För att de är ju liksom generalister och ska kunna svara på alla frågor. Men det gäller att ha väldigt skarpa politiska sakkunniga och statssekreterare som kan sätta sig in i detalj, så att säga. Så det får vi se hur det utvecklas under mandatperioden. Så jag tycker det är problematiskt att man har en skolminister som kommer från en skolkoncern.
Ja, både ja och nej. Alltså så här, det är bra med någon som vet vad det handlar om. Men det är inte supersnyggt när man går direkt.
Nej, men just de här svängdörrarna mellan politik och friskolelobbyn är problematiskt, tycker jag.
Ja. Vad kan man göra åt det då, tänker jag?
Jag tycker man ska titta på någon form av liksom, vad kallas det, karantän. Och jag tänker att som Johan Persson borde ha haft vett att, det finns så jättemånga duktiga skolmänniskor i Liberalerna. Ja. Varför väljer man en som sitter i styrelsen i skolkoncern? Han hade kunnat tagit Isabel Smedberg. Romana Pourmokhtari hade varit mycket bättre som skolminister än miljöminister. Man hade kunnat tagit liksom, det finns ju jättemånga kompetenta människor i Liberalerna i skolfrågan, så att säga.
Har du undersökt frågan någonting varför det vart som det vart?
Nej, men jag ska träffa skolministern om 2 veckor, så jag kan ju fråga om hon vet.
Ja, hon borde ju veta.
Ja, nej, men alltså jag tror att Lotta i sig är väl kunnig i skolfrågor, men det är ju försvårande omständighet att de kommer från friskolelobbyn liksom. Att man går direkt från en dag till en annan, det tycker jag är problematiskt.
I ärlighetens namn så är det svängdörrar på andra sidan politiken också.
Ja, alltså, ja, såklart.
Kolle gick ju direkt från LO till näringslivsminister. Det är också med, det bidrar ju med en viss bias.
när man kliver. Ja, men nu tänker jag, nu får ju Lotta också visa då att hon inte, alltså hon får
oh, ja.
Nu, jag tänker att hon har ju tuffare uppdrag nu än om hon ja. Hade inte kommit från en skolkoncern. Nu, det är många som är väldigt skeptiska, så att hon får ju verkligen visa nu att hon tar det här på stort allvar och att hon vill ha reformer som också kommer reta upp friskolesektorn.
Mm.
För att de kommer tjäna mindre pengar. Men alltså någonstans, nu får hon visa då att hon tar den fighten.
Vi kan väl vara överens både du och jag att vi ska jagarna och se till att om hon inte gör det så ska vi påpeka det i alla tillgängliga kanaler.
Nej, men alltså jag tyckte den förra skolministern var inte alls nöjd, men jag tyckte inte Lina gjorde ett bra jobb, så att jag kommer ju vara lika hård mot Lotta.
Bra. Fortsätt vara hård. Fortsätt säg som du tycker hela tiden.
Jag ska fortsätta nagelfara systemet i dess beståndsdelar.
Helt rätt. Jag med från min kant. Nu har du varit med två gånger. Det har varit lika roligt bägge gångerna. Tack så mycket Linnea.
Tack så mycket.
Nu sticker jag på hockey och du ska dra iväg och säkert läsa någon slags budget.
Nej, jag ska på mingel på mitt förlag.
Oh.
Yes, det ska bli roligt.
Nästan lika roligt som hockey. Precis. Och kom ihåg att du har lovat att du ska gå på hockey med mig.
Oh ja, det kanske jag har gjort. Det får
ja,
vi göra.
Okej.
Okay. Ja. Då får vi boka in det.
Ha en fortsatt trevlig kväll.
Detsamma. Hej då.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.